men då kan vi börja med för första frågan egentligen. Jag skulle bara säga först att vi sitter på Spoon Agency som vanligt. Det är Kristina och jag och Anders Magnusson. Mm. Vem är du?
Jag är en kille som har varit med sorgbearbetning i plus 20 år. Också nykter drogfri sedan plus 25 år. Så det var så jag kom in på det här med personlig utveckling. Men genom mammas död och lungcancer 2001 då kom jag i kontakt med programmet för sorgbearbetning. En amerikansk metod för sorgbearbetning som hjälpte mig väldigt mycket. Och efter det kände jag att det ville jag ge vidare till andra. Så det har jag hållit på med i plus 20 år.
Hur kom du i kontakt med det?
Ja, genom att jag var nykter och drogfri då, så var jag och pluggade då på Handelshögskolan i Stockholm till civilekonom. Och genom studierna där så fick jag stipendium och att plugga utomlands i Australien ett halvår. Vilket var 2000. Och där, eftersom jag var nykter och drogfri då, så hade jag en mentor i 12-stegsprogrammet. Och efter att min mamma dog 2001, då rekommenderade han en amerikansk metod för sorgbearbetning. Så att på lite vinst och förlust så köpte jag boken som beskrev metoden och jobbade igenom den. Eftersom jag hade dels för stort förtroende för personen som rekommenderade boken och sen också att, ja, tänkte att vad har jag förlorat på att prova. Så på vinst och förlust gjorde jag det jobbet med några vänner. Och mådde så oerhört mycket bättre efter det. Men jag såg också att jag hade ännu mer sorg i relation till pappa som fortfarande lever. Vilket var en ny insikt för mig då, att se att man kan ha sorg även i relation till levande personer. Och när jag jobbade igenom den relationen, då var det som att den här rösten som jag hade levt med i bakhuvudet sedan jag var liten. Med upplevelser som jag använde som ursäkt för att det var självdestruktivt, supert och knacka på och sådär. När det la sig och det blev tyst, då kände jag så här att nu är jag klar med barndomen. Det ska man inte kunna bli. Och då kände jag bara, wow, det här måste jag ge vidare till andra. Så att jag tackade nej till jobb i finansbranschen och åkte till USA och utbildade mig metoden och tog hit den sen då.
Visst var det så då, Anders, att när du tog med den metoden till Sverige, då fanns ju nästan inte ens begreppet sorgbearbetning.
Nej, det stämmer. Men då pratade alla om sorgearbete. Att man skulle jobba sig igenom sorgen. Men hur, det var det ingen som sa någonting om. Men här fanns det då en metod som beskrev det. Då var inte den evidensbaserade metoden, det är den nu. Nu är det världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg. Men jag behövde inte ha evidensbasering för att märka att det funkar. Och 29 av 30 som gjorde jobbet rekommenderade till andra också. Men ja, nu är det några år sedan som det blev evidensbaserat också. Och nu ska vi faktiskt börja även med en svensk studie med Mälardalens universitet. Jag har utbildat 40 personer på Västmanlandsregion och Västerås stad och kommun i Västmanlandsregion. Så det är 40 personer som är både utbildade i grundutbildningen, certifieringskurs, hjälp andra. Och som också i höst hade kommit gå vår fördjupningskurs. Så deras klientarbete kommer att dokumenteras. Och så kommer vi titta på vad de klienterna får för resultat. Det är både anhörigstöd och missbruksvård. Och jämför det med en kontrollgrupp. Så det ska bli jättespännande.
Intressant. Mm. Och sen kunna jämföra dem också med de andra studierna kanske och se om det skiljer sig.
Sverige är lite sådär att Sverige vill gärna ha svenska studier. Av någon anledning, jag vet inte varför det måste vara så. Men det verkar så. Andra länder kan köpa andra länders studier tydligen. Men det verkar vara att man vill ha någonting svenskt.
Jag tror att vi är lite bättre än alla andra. Det där. Sverige är lite narcissistiskt.
Men när du säger det så kommer jag faktiskt ihåg när jag lyssnade på din föreläsning första gången. Då sa du just det att i början när du hade tagit in den här metoden så reagerade så många på att men den var så amerikansk.
Ja, just det. Och den är ju det.
Ja, exakt. Det tyckte jag var så roligt. För då sa du det. Och det är den ju.
Ja.
Så det är inte så konstigt. Men det var många som inte ville lyssna då.
Ja, och jag kan hålla med i det här sättet att när jag läste boken Sorgbearbetning så tyckte jag det var så här lite amerikanskt i allt och aldrig. Och lite begreppen och sådär. Exemplen kanske lite amerikanska och så. Så här typ, don't be sad, have a cookie. Liksom. Ja, var inte ledsen, ta en kaka. Så kanske inte säger Sverige, för vi säger ju, var inte ledsen, ta en glass. Ja, med sådana små grejer. Så att, men däremot så ska jag säga, hela den här själva grundmetodiken i metoden, att oförlöst sorg oftast handlar om något okommunicerat och känslomässig natur. Och att det handlar om att möta sig själv, sina tankar och känslor kring relationen. Och sen fullborda kommunikationen inom ramen för relationen. Så att man riktar sig till motparten. Och sen om den motparten är en människa, ett djur, en sak, en plats, en aktivitet. Man riktar sig dit och så får man säga sitt och bli hörd av en annan levande människa. och inkludera sådana begrepp som att be om ursäkt, förlåta motparten, brustna drömmar, förhoppningar, ge upp sina förväntningar om framtiden, se gåva med det som har hänt, lyckönska någon och massa lite så här olika perspektiv och sådär. Det gör ju någonstans att man fullbordar gestalt inom sig själv, det här liksom lösa tråden, det här ältandet bakut om bara det hade hänt. Ja, allt det som man hade önskat skulle varit annorlunda, bättre eller som man skulle haft mer av. När man drar det mål och knyter ihop säcken kring det där, då slutar gärna leta efter svar på de här frågorna. Och det är då det blir lugnt. Sen innebär inte det att man inte kan känna saknad av någon man har missat och sådär. Men sorgen, smärtan, den lägger sig. Så man kommer fram till en acceptans kring det som har hänt.
Liksom. Ja, och det där pratar Linda och jag lite grann om. För vi lyssnade ju på en annan podd som du var med i. Jag tror det var Agneta Sjödin.
Mm.
Då du just sa det där med att man skulle inte fråga efter varför.
Nej.
Och när man då, som vi har döttrar som har tagit sitt liv.
Ja.
Så blir ju den nästan lite... Ja, men det blir ju svårt att smälta att man inte ska fråga om varför. Ja. För det är just det som är huvudfrågan. Ja, varför det, händer precis. Det här?
Nej, men man kan väl säga så här. Frågan om varför är ju naturligt att den dyker upp där såklart. Det är ju liksom ofrånkomligt att den gör det. Men det är också ett tecken på att vi försöker hantera känslorna på ett intellektuellt sätt. Att vi tror att vi ska må bättre bara vi förstår varför. Men den frågan om varför, den är påeldad av den känslomässiga smärtan. Så när man får känslomässig läkning och inte längre går och bär smärta kring det som hänt, utan man har kommit fram till en försoning med sig själv och sina tankar och känslor kring upplevelsen, då slutar det elda på frågan om varför. Och då lägger den sig, frågan om varför, när man mår bra igen.
När man mår bra igen.
Ja.
Mm. Den är ju också...
Mm. Så det är liksom nyckeln är inte att jaga svar på frågan om varför, utan nyckeln är att må bra igen. Och frågan om varför gör inte att man mår bra igen.
Jag kan ju tänka det här pusslet som har varit viktigt för mig att lägga, som jag inte har lagt klart än överhuvudtaget. Det har ju stillat sig något där jag inte har lika bråttom att lägga alla pusselbitar ihop, men jag behöver få ihop pusslet och det kommer alltid saknas pusselbitar ändå. Men jag bara tänker på hur jag tänkte när jag var nydrabbad.
Mm.
Så var tankarna, jag har ju skrivit som tur var ner det. Att, ja men vi gick ju på massage 2 dagar innan hon. Varför går man på massage när man ändå ska dö? Du vet de här frågorna som jag efterhand. Ja men nu förstår jag ju, för hon hade ju inte tänkt att dö 2 dagar efter sin massage.
Nej.
Alltså det blir konstigt. Jag vet inte om du känner igen det, Christian. Jag tror det här att,
absolut.
Att det blir så konstiga frågor som dyker upp som känns helt relevanta då. Att nej, men det här, det tror jag var en sak som gjorde att, men då kan det inte stämma. Hon kan inte vara död, för en person som går på massage går inte att ta livet av sig.
Mm.
En person som mår så dåligt, den gör ingenting. Alltså,
det blir inte rationellt. Nej, tror jag. Därför får man inte ihop det. För jag kan absolut känna igen med det. För Emma hade bjudit in sina tjejkompisar bara några dagar efteråt. Hon hade skickat efter smink på nätet dagen innan.
Mm.
Så att jag tror att det är det som man får inte ihop bilden av. Men det är ju för att man också kanske har en bild och en föreställning om en person, hur är de när de tar livet av sig.
Mm.
Ja, för hon, Nikita, har ju bokat utlandsresa, tandläkare, köpt parfym på nät, byta lägenhet och allting sånt.
Men ni får troligtvis inte svar på de frågorna, antar jag. Eller?
Nej, inte helt, men samtidigt kan jag ju nu, tror jag, förstå. Jag förhåller mig väldigt ödmjuk i den här saken, för det är så olika för olika. Men för mig är det som att döden strök förbi henne och hon var chanslös när den kom.
Mm.
Och det var inte någonting hon hade tänkt. Hon hade kanske öppnat en bakdörr, men hon hade nog inte tänkt att göra det. Så att meningen var att hon skulle använda parfymen och åka på den här resan. Och
just det. Men grejen är att oavsett svar på frågan så förändrar inte det som har hänt.
Nej.
Och hade det varit något positivt som hade hänt, så hade det inte suttit fast i frågan om varför. Varför drabbas jag av den här positiva upplevelsen? Varför fick det bra för mig i mitt liv? Det ligger vi inte ältar, va?
Nej.
Utan det är smärtan över det som blev på ett annorlunda sätt. Då kommer vi frågan om varför. Men jag säger igen att det är fel väg framåt läkning. För svaren leder inte till känslomässig läkning, utan det handlar om att möta och acceptera det som har hänt. Och det är in i smärtans väg. Och inte upp i huvudet och bara ställa frågan om varför. Utan det är hjärtat som är brustet. Det är inte att tänka fel, det handlar inte om att förstå. Man handlar om att möta sorgen och smärtan.
Och jag tror att det kan finnas i den... jag har förlorat ganska många människor i mitt liv. Vänner, min pappa, släkt. Och då har det varit en helt annan sak. För dels har det inte handlat om suicid och sen har det inte varit mitt eget barn.
Nej.
Och då har det varit enklare att hitta en känslomässig läkning i det. Mm. Men kan det finnas, nu tänker jag bara på att det kan också finnas någonting att kanske inte vilja läka helt, för det innebär att man skulle glömma.
Mm. Och det är också en sån där feltänk om man säger. Nu är jag lite rakt på här och sådär, för att jag ska inte lägga, nu lägger jag inte fingrarna mellan, utan jag går ganska tufft på liksom. Men jag har hållit på med det här i 20 år, så man har lärt sig lite saker så. Och vissa sådana här saker är ju då typ att man kan utveckla en relation till sorgen och smärtan. Och sen bör man över tid associera den sorgen och smärtan som man känner med kärleken som man hade. Och så tror man att blir man av med sorgen och smärtan, så blir man av med det enda man har kvar. Och då brukar jag säga att smärta är smärta och kärlek är kärlek. Det som händer när man får en känslomässig läkning, det är att personen flyttar ner ifrån huvudet ner i hjärtat. Och så känner man kärlek och tacksamhet för det man fick. Istället för att gå runt och tänka på sorgen och smärtan över det som inte blev. Så det där är... Ja, jag kan förstå att det kan leda till att man håller de här läkande handlingarna på stången. Man inte vill ge sig in i det och så. För att man tror att man ska bli av med någonting. Jag ska inte jämföra sorg och förluster så där heller. För att all sorg är unik och det är säkert så att... Ja, varje relation är unik. Men jag ska inte heller säga att suicid, barns död och så nödvändigtvis behöver vara det värsta man varit med om heller. Det är säkert det för dig. Andra människor upplever andra saker som var smärtsammare för dem. Men jag tycker inte ens att vi behöver gå den vägen ner, utan bara konstatera att det som är smärtsammast för dig var smärtsammast för dig. Det som är smärtsammast för mig var smärtsammast för mig. Och vi behöver inte ha någon huggsexa om vem som haft det värst, utan bara konstatera att vi är med om smärtsamma saker i livet. Hur hanterar vi det här nu då? Ja, att acceptera att sorg är en normal, naturlig, känslomässig reaktion framför allt. Det påverkar ju såklart, som du säger, både tankar, fysiskt, beteenden. Men det är det känslomässiga som är det centrala. För, som ett exempel, sorg leder ju till spänning. Värk i kroppen kan det leda till. Och då kan man ju såklart gå till en massör för att få massage. Och så släpper spänningen lite grann för stunden. Men spänningen kommer komma tillbaka. Du kan ju träna på att slappna av och så vidare. Men det kommer vara lite att jobba i uppförsbacke, man säger. Du kommer gå att tänka på det som har hänt. Vilket gör att du kommer ha svårt med koncentration. Kanske påverkar energinivån och sådär också. Och då är det klart att du kan ju gå på mindfulnesskurs. Gå på yoga. Försöka komma till vad är mer i nuet. Men det kommer hela tiden vara uppförsbacke där också. Det kommer påverka dina beteenden i att du kanske har svårt att sova, påverka matlusten, flyktbeteenden. Och det är klart att du kan jobba med det också, liksom med att gå sömnkurs, tekniker för att det ska vara svalt i rummet och inte skärmtid och allt sånt där. Men så länge du har den här inre stressen kring sorgen, smärtan, så kommer det liksom fortfarande uppförsbacken i sömnen. Men om du däremot får känslomässig läkning, då kommer du bara slappna av i kroppen. Du kommer få tillbaka sömnen. Du kommer inte gå älta lika mycket. Så i den bemärkelsen så är det känslomässiga det centrala. Men när vi inte har de här verktygen, de känslomässiga verktygen, så söker vi ofta de här andra symptombehandlingarna. Med avslappning, fokusera, frågor om varför och så vidare. Så jag bara säger att jag säger inte att det är inte skadligt att göra det på något sätt. Så det är bara liksom gå lite... Det är lite fel väg då.
Jag har ju gått den där kursen hos dig, sorgbearbetning.
Mm.
När jag först hörde det här så kändes det lite provocerande för mig. Därför att jag kände att jag ska inte fråga om varför min dotter dog. Det kändes så här jättekonstigt.
Mm.
Men under resans gång där så fick jag ju massor med insikter. Och det du sa här i början, just att man får acceptans, det är ju faktiskt det som har läkt mig.
Mm.
Och det är ju därför som jag kunde ju liksom börja agera på ett helt annat sätt. Man trodde att jag var reumatism, eller att jag hade fått reumatism helt plötsligt. Ja. Fast det fanns inget fel på mig. Och det försvann ju när jag hade läkt den här stora sorgen.
Ja,
så att jag kan ju verkligen
hålla med dig. Och sen ska jag säga, jag håller inte med dig att man inte får ställa frågan om varför. Får absolut ställa frågan om varför. Jaga dina svar hur mycket du vill. Och du kanske kommer få vissa svar och det kan vara en tillfredsställelse, det är fine, liksom. Jag säger inte att inte det är någonting man kan göra, jag säger bara att det inte är det centrala i läkningen eller bearbetningen. Det är vanligt att sörjande söker upp platser, till exempel där personen dog eller platser som varit centrala kring relationen. Bara för det här också, att komma fram till den här också insikten av att personen faktiskt är död. Om tittar man på den senaste hjärnforskning, neuroscience, så är det så att vi har ju som ett inbyggt positioneringssystem inom oss kring alla våra viktigaste relationer. Jag vet inte om ni har partners, men om ni har en partner så vet ni ganska tydligt var den personen befinner sig nu rent fysiskt, geografiskt. Det är som en inbyggd GPS på dem. Liksom. Ja. Och ni vet också hur lång tid det tar ungefär för er att få tag i dem. Och det gäller partner, och ju närmare relationen desto bättre koll på var folk befinner sig och hur lång tid det tar att få tag i dem. Det är så här saker, personer, saker som är viktiga för vår överlevnad. Typ mobilen. Liksom. Ha koll på vad grejerna är någonstans. Va? Plånboken, telefonen, partner, barnen. Alltså så här, va? Och sen är plötsligt så är det någon i det här vårt positioneringssystem. Någon som försvinner. Vad gör hjärnan då? Jo, den sätter igång och börjar leta. Vad tog nu den här personen över? Den ska ju vara här. Nu är den inte det. Vad är den någonstans? Då bör man leta efter den här personen. Tittar man då på hjärnskanning då. En person i sorg, eller en persons hjärna i sorg, uppför sig ungefär som en person som är väldigt törstig. Tänk så här, snus tar i munnen lite för alka nästan. Och så ställer du ett iskallt glas vatten framför personen. Ja, och så sträcker sig personen efter det här glaset, matten, och ska få dricka då. Men innan personen når glaset så flyttas glaset lite längre bort. Ja, då sträcker man sig lite längre efter glaset. Men då när man sträcker sig efter glaset så flyttar sig glaset lite längre bort. Och hur mycket du än sträcker efter det här glaset så når handen inte ända fram till glaset. Så uppför sig en hjärna i sorg. Man söker den här relationen, personen, men hur mycket du än sträcker dig så finns den inte längre där. Som John definierade här redan för 25 år sedan innan vi hade hjärnskanning då. Att sorg är som att sträcka sig efter någon som alltid har funnits där. Bara för att upptäcka att när jag behöver personen ännu en gång så finns den inte längre där. Och det kan ju stämma för vissa relationer. Vissa relationer är tvärtom. Det är som att sträcka sig efter någon som aldrig har funnits där. Bara för att upptäcka att när jag behöver personen ännu en gång så finns den fortfarande inte där. Och en uppgift i sörjan här, och det är en ganska fin balansgång, men en uppgift i sörjan då, det är ju att i förankrad i nuet, i den här verkligheten vi är i nu, inser då att den här personen inte lever längre och inte finns i det här positioneringssystemet. Och då när man söker personen så måste man vara förankrad i nuet och se att okej, den är inte här. Vad händer med mig då? Och då kan man ju tappa fotfästet i nuet lite grann och svepas med i det här önsketänkandet, eller kanske det är död, eller nej, då får vi hämta hem oss och säga okej, jag är här nu, personen är död, vad innebär det? Och möta alla de tankarna som dyker upp, vad är det som jag hade önskat skulle vara annorlunda, bättre, mer av? Och då kommer alla de här grejerna med, hade jag kunnat göra på ett annorlunda sätt, varför blev det så? Är det någonting som jag skulle behöva be om ursäkt för? Han har dåliga samveten, är det någonting jag är upprörd, besviken över som jag skulle behöva förlåta? Vad blir det nu inte av utifrån det som jag hade planerat för relationen? Vad är alla mina brustna drömmar, förhoppningar? Allt det här sorteringsarbetet, att sätta ord på de tankarna och känslorna. Och sen då i slutan när man har gjort det utforskningsarbetet, kommunicera det till motparten. Och då om vi tar då, tänk att det är dödsfall då, att man typ fiktivt och sätter personen framför sig som om den vore där, fast den är ju inte det såklart. Men man har en annan levande person som ett vittne. Och sen får man ge uttryck för allt det här, att jag är ledsen över att jag gjorde som jag gjorde. Jag ber om ursäkt för det, vad det nu handlar om för någonting. Men så är jag besviken på dig för det du gjorde, som påverkat mig på det här och det här sättet. Men nu tänker jag inte längre låta mitt minne av det här fortsätta påverka mig. För det är ju, händelsen finns ju inte kvar. Det är bara minnet som, av det som har hänt som finns kvar. Utan jag ger upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. Och förlåter dig så att jag blir fri. Och sen är jag ledsen över att det här inte kommer bli. Jag hade verkligen sett fram emot det. Tack för de här insikterna som vår relation fått med dig. Tack för allt det bra som jag fått uppleva med dig. Som det här och det här och det här. Jag önskar att du har det bra där du är nu. Tack för allt jag har fått med mig den här relationen. Jag älskar och saknar dig. Farväl. Det gör att all den här känslomässiga energin, alla de här lösa trådarna, så här, det knyts ihop och så får man ur sig det här. Och efter ett par, tre veckor, upp till ett par månader, så kan det ta att man börjar landa i det här och liksom inser mig då att okej, nu är personen ur mitt positioneringssystem, om man vill sluta leta och söka. Ur huvudet då, därmed intellektet, utan ner i hjärtat. Och så bär man då kärlek, tacksamhet över det som man nu har liksom försonats och förlikat sig med. Som jag säger om min mamma, som var det som gjorde att jag kom i kontakt med metoden, att jag har en bättre känslomässig relation med mamma idag än när hon levde. Skulle hon motsatt borde hon komma in, det är inte så sannolikt då. Inte ens så många gånger i världshistorien Jesus Lazarus och någon till sådär, men... Jag skulle inte ha behov av att ta någonting av det som har hänt i vår relation med henne. Det finns liksom inget kvar att reda ut. Utan alla mina så här lösa trådar, de har jag knutit ihop i vår relation. Däremot om hon dök upp här, då skulle jag ju vilja... Ja,
fråga
jag,
framförallt hur hon kunde ta sig hit.
Ja, det har varit intressant. Fast jag hade nog varit med så här, åh vad kul att se det. Nu vi tar en glass på väg till Gotland där mina barn och fru befinner sig just nu. Då, så får du träffa sina barnbarn och sådär. Och leva härifrån och framåt. Och att det inte blev så, det har jag hulkat och gråtit över.
Men det är ganska smärtsamt. Det ska man ju också...
Ja, smärtan är vägen.
Alltså, ja, men jag menar smärtsamt också att genomgå det här programmet.
Ja, det var det jag tänkte.
Ja, ja det var det.
Ja, att smärtan är vägen. Det är genom, ja, du menar så. Det är så, genom nålsögat.
Mm.
Sorgbearbetning är smärtsamt. Ja. Som mina kursdeltagare brukar säga, att det är smärtsammaste och bästa veckan.
Mm. Faktiskt. Ja. Mycket, mycket tårar är det. Ja. Men det är också och lite förlösande.
Och mycket skratt också faktiskt.
Och mycket skratt. Ja, ja, det är sant.
Det är jag håller med. Men både skratt och tårar.
Men kan man bearbeta all sorg då skulle du säga?
Ja, det kan man. All sorg kan man bearbeta. Fast på lite olika sätt. Själva grunden är kommunikationen och så. Men när man tänker så här missbruk, trauma, relationer till sig själv, mobbing. Som inte då inbegriper en fysisk relation utan som inbegriper antingen många personer eller saker som påverkar en själv och därigenom alla aspekter i ens liv. Där får man använda lite olika infallsvinklar för att jobba med det. Men då brukar jag säga att man behöver jobba igenom en 10 vanliga relationer först. Så jobba igenom relation till mamma, pappa, partner, syskon, nära vänner ja, och även tidigare partner.
Men för jag tänker också, man ska ju inte jämföra sorg, men finns det någon sorg som är värre än den andra skulle du säga?
Det är en intellektualisering. Det är en gradering och värdering. Och den kan du nog göra för dig själv. Att i ditt liv så har vissa händelser påverkat dig mer än andra. Och det kan väl vara en rimlig värdering att göra så. Men jag tror att det är kontraproduktivt att lägga den värderingen på andra. För det är inte alltid den stämmer. Utan det är bättre att fråga, vad har du varit med om i ditt liv? Och vad har värst för dig? Mm. Det du har varit med om. Och vissa kommer säkert säga barns död och suicid och sådär. Och andra kommer säga separation, gå i pension, hästen har dött, flytta, mobbing, incest. Ja, det kan ju vara vad som, liksom, missbruk. För mig, min största sorg, det var att sitta i fängelse i 52 månader. Hyfsat självförvållat då, får man ju säga. Men, ja, och det är också en sorg. Det finns ju ingen som har skadat mig så mycket i mitt liv som jag själv har gjort. Det gör ju inte att sorgen är mindre. Det, om något så kanske det blir lite mer komplicerat. Liksom. Vad är det som har drivit mig i mitt liv? Att jag lever så destruktivt. Och, så. Men det vet jag ju nu. Jag svarar på frågan om varför vet jag ju det. Men Bara frågan om varför hade ju inte gett mig känslomässig läkning, utan det är ju att möta mig själv. Också det viss del, nu lite tolvsteg då, med ansvarstagande och ställa till rätta. Och i de fallen där det varit möjligt också även möta människor som jag har skadat på olika sätt och ta ansvar för det och ställa till rätta. Vilket ju ändå inte är sorgbearbetning som metod, utan mer tolvstegsprogram. Så att sorgbearbetning är bra när det gäller att försonas med sig själv och det som har hänt bakåt i tiden. Men sen finns det andra massa bra tekniker och metoder som jag jobbar med också. Det kan man ju nämna, det här med mindfulness och yoga. Och ja, det finns ju massa bra metoder för olika saker.
Jag tycker att det är ganska självklart att man behöver arbeta med sorgen, eller vad man nu ska, hur man nu ska uttrycka det. Det jag är förvånad över när man möter vården efter en sån här sak som jag och Kristina har varit utsatta för, där man faktiskt är så slut, man orkar inte jobba, man orkar inte tänka, man orkar inte någonting, man kanske inte ens orkar leva. Man Nej. Vet inte om man orkar det riktigt än. Man vet ingenting oftast, och då pratar jag för många, men det ser ganska lika ut. Mm. Och sen är vi individer såklart.
Mm.
Det jag tycker är liksom fascinerande är hur vården då försöker hitta läkning på symptomen istället för att gå till botten med. Så jag har ju stångat mig själv blodig och sagt, jag behöver prata om mitt barn. Jag behöver prata om mitt barns suicid. Jag behöver prata om det här. Ja, jag vet att jag, men hur var du som person innan? Ja, men då kanske, ja, fast som person innan så mådde jag ju ganska bra. Eller jag mådde faktiskt bra. Mådde oförskämt bra, ska jag säga. Och jag var en arbetsmyra och jag, ja, men då kanske det att du måste lära dig koppla av i dig själv. Ja, fast det var inte ett problem innan. Det har blivit ett problem nu att jag inte har energin. Men att jag inte har den energin beror ju på att det är så himla mycket som går åt till att hela tiden stöta bort dolken som kommer i hjärtat. Där jag inte når vattenglaset. Alla de här sakerna. Det är ju det som är problemet. Så sluta titta. Men det finns liksom inga verktyg i vården.
Nej, just det.
För det riktigt. Och det fascinerar mig hur. För det såg vi, tog upp det när vi satt och pratade om det här som hände på Gröna Lund. Som är fruktansvärt. Och inte någon jämförelse överhuvudtaget. Nej. Men där hade de ju en dag där man fick komma dit. Det fanns samtalsterapeuter. För även de som inte har varit med. De som arbetar där, det är klart att de ska ha allt det här krisstödet. Jag sätter aldrig någon emot någon annan. Men det är väldigt konstigt att när man i en familj är med om suicid, då är man onaturlig när man sörjer. Och det tycker jag är så jättekonstigt. Vad tror du det beror på?
Att du tycker att det är konstigt tror jag bygger på att du har en föreställning av att de borde kunna det.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Så då är det ju det som är grejen då. De kan ju inte det.
Nej.
Så då är frågan, varför kan man inte det då? Och då är det så att när man studerar till läkare eller sjuksköterska eller kurator, psykolog, psykoterapeut, så är frågan då, hur mycket tror du att de här olika yrkesgrupperna, eller kan även lägga in präst och diakon, begravningsrådgivare, alla de här yrkesgrupperna som möter människor i sorg och kris, hur mycket utbildning tror du att de har kring sorg och sorgbearbetning? Du måste ha kanske någon sån här uppfattning av hur mycket de får lära sig kring sorg och sorgbearbetning.
Ja, vissa är inget alls och vissa lite grann, tänker jag.
Mm. Och det är så att de får inte lära sig någonting i sin grundutbildning, någon av de yrkesgrupperna. Så det förklarar ju såklart varför du får den typen av bemötande. Det finns ingenting utav sorgbearbetning i någon utav grundutbildningarna i Sverige. Ja, i den bästa av världar så hade det aktiverats en mini-posumgrupp för familjen eller de närmaste anhöriga när det händer något sånt där. Men den funktionen finns inte, utan stödet aktiveras bara när det är en större grupp människor. Utan då får du självmant då söka den hjälpen och stödet. Och det gör man ju inte när man är i akut kris. Då är det liksom, då är så här, vila, värme, vätska, vänlighet, varsamhet. Eller häll i, håll om, håll ut, håll tyst. Det är så här typ grundläggande trygghet. Minska stimuli, intryck. Var nära, alltså närvarande. Sen lite längre fram när vi pratar sorgbearbetning. Då kanske vi pratar ett par, tre månader inåt. När du liksom kan börja möta, härbärgera. När det börjar sjunka in vad det är som har hänt. Det är någonting annat, det är en mer långsiktig bearbetning. Så, och när du då kommer till sjukvården, ja, de har inte resurser för varken erbjuda krisstöd eller sorgbevetning. Krisstöd som du skulle kanske få det om du söker till psykakuten själv då, men då är du borta från den här hemmiljön trygga, då är det mer en otrygg miljö. Så att man fått önska så hade man ju haft ett krisstöd, kristeam som skickas ut i familj och ser till att de får det de behöver. Kanske aktiverar de sociala nätverken om de finns. För ofta är det ju så här släkt och vänner som kanske är den bästa att vara där. Mer än kanske psykologer och sjukvårdspersonal. Men åtminstone att man har någon som ser till att det ombesörjs då. Beroende på hur det ser ut. Man kan bo på annan ort och det kan vara olika omständigheter som gör det. Och sen att man följer upp och erbjuder en långsiktig bearbetning. Men bara det här då att som i Sverige till exempel så kan du ju inte bli sjukskriven för sorg. Samtidigt som sorg har ju en otroligt stor påverkan på vår funktionalitet, alltså förmåga att fungera normalt. Då. Så att, ja, säg att ditt barn begår suicid. Ja, det går inte att bli sjukskriven för det.
Men man blir anpassningsstörd då?
Klart att det är ingen som går opåverkad genom det. Och det kan ju komma så här sorgreaktioner kring det ganska långt efteråt. Där man liksom inte kommer upp ur sängen liksom en dag. Och där tycker jag, jag vet inte om jag känner till, det finns olika fina ideella föreningar kring sorg. De har ju ett förslag som jag tycker är väldigt fint. Samsorg hittar man dem på om man vill gå in på nätet och kolla. Som en så här, de har en gemensam samarbetsorgan för de här olika föreningarna då. Där de hade som ett förslag som en sorgpeng. Att när du mister en nära anhörig så får du ett antal, som en typ föräldraförsäkring fungerar då. Att du har liksom några dagar som du kan plocka ut när du vill vara med ditt barn. Okej, nu har du några dagar att plocka ut när du behöver ta hand om din sorg.
Lite grann som ett anhörigstöd nästan. För det får du ju om du har en person som är sjuk i cancer till exempel. Mm. Då kan du ju få ett anhörigstöd och då kan du vara sjukskriven ganska länge faktiskt.
Ja. Just det.
Vilket är märkligt, för ja. då är du bara där för att, eller bara, men du är där för att stödja personen som ändå fortfarande lever.
Ja, just det. Och så där, utan anhörigstödjare eller anhöriga som vårdar sina sjuka anhöriga så hade det hela sjukvården kraschat ännu mer än vad det gör nu. Det är en otrolig arbetsinsats som görs kring det. Ja, men så, det hade kunnat vara en sätt bara kring det här att slippa de här, att man ska behöva ljuga för att kunna vara hemma från jobbet liksom.
Eller hitta på diagnoser som inte stämmer, som också kan följa en genom livet som man ska behöva förklara sen.
Ja, eller att man ska då behöva ta en medicin då mot depression för att man har normala sorgreaktioner.
Ja, vi ska inte gå djupare, vi ska prata i ett annat avsnitt, men det tycker jag också är väldigt intressant hur man skulle kasta på mig SSRI-preparat direkt. Och jag sa, jag är inte deprimerad.
Nej.
Jag har en fullt normal reaktion på en onormal händelse.
Nej, och där finns ju, alltså, problemet är ju där just det här med utbildningen då, att man inte har utbildning i sorg. För tittar du då på sorgreaktioner och depressiva symptom så är de väldigt snarlika. Men en depressiv hjärna, den är liksom nedstängd. Låg energi. En hjärna i sorg, den är det här sökande modet. Den är utåtriktad. Den är liksom inte nedstängd. Den är ganska aktiv. Fast utåt så kan du ha det här liksom med nedstämdhet, låg energi, svår koncentration och så vidare. Som då utåt kan tyda då på depressiva symptom då. Men SSRI-preparat ger ingen effekt på sorgsymptom. Ja, det är en missad medicinering kring det då. Vill man titta mer på det så William Warden, han är professor vid Harvard Medical School, han skriver om det i sin bok Sorgrådgivning, sorgterapi. Om det. Så att det finns rätt mycket forskning och stöd på det. Medicinering av sorg ger inga effekter på de depressiva symptomen. Utan tvärtom så får du liksom problem med utsättning längre fram. Så att det är fel väg att gå då. Men det är en kunskapsbrist. Jag menar, folk gör ju så gott de kan. Utifrån den kunskapen och medvetenhet man har. Man hade bara önskat att den hade varit lite större.
Ja, det har jag förvånats mycket över också. Mm. Att den inte är.
Men det är där jag tror att du är inne på det här med att din förväntan utav. Ja, det är bara det att jag har inte den förväntan för att jag vet inte om det finns den kunskapen. Och hade man haft insikten om att inte kunskapen finns, då hade man inte haft förväntan utav det. Men däremot är det kanske en rimlig förväntan att ha. Att man hade kanske förväntat sig att de hade haft den kunskapen. Men så ser inte kunskapsläget ut idag då.
Men det är viktigt för att det har blivit lättare för mig när jag har fått lära mig att nej, men de kan inte det här. Då slipper jag gå runt och bli besviken. Mm. Nu förstår jag att de kan inte. De kan verkligen inte. Men det som du säger, det är rimligt att förvänta sig det. Så jag kommer fortfarande tycka att de ska göra det.
Jag säger så här, jag tror att medvetenheten, bara det att man kan känna sorg kring andra saker än död, den har ju ökat. Det här när man söker på sorgbearbetning nu, den är ju liksom mer träffa på sorgbearbetning än sorgearbete numera. Det är ingen som använder det begreppet längre. Ja, vad är det? Det är åtminstone 30 000 människor i Sverige som ändå har gjort sorgbearbetning med hjälp av den metod som jag tagit hit.
Jag tänkte på en sak som du har sagt eller pratat lite om, som Kristina och jag pratat om. Det är att du själv hade tankar på suicid.
Mm. Ja, men det var väl framförallt då, ska jag säga, när jag var nynykter. När livet inte funkade varken med eller utan alkohol och droger. Lite vid vägs ände. När jag drack, då blev det inte så bra, kan man väl säga då. Massa konsekvenser liksom. Men när jag inte drack, då var det inte heller så bra, för då blev jag orolig, rastlös, ångest. Så när livet varken funkar med eller utan alkohol och droger, då var det lite vägs ände. Och sen då när min flickvän, jag hade varit otrogen mot henne, och sen var hon otrogen tillbaka och dumpade mig. Då gick jag ju helt under isen och så liksom. Och funderade typ på alla vägar, både typ, ja men då var vi suicid en sån där tanke liksom. Men då åkte jag upp till Sankt Görans psykmottagning istället. Och till skällorna från Mihailovic då, som brukar säga, så för honom avvisar de ju med recept liksom. Men mig plockar de in. Och så var jag där en vecka. Frivilligt trodde jag. Tills jag blev utskriven, då visade det sig att det var ett tvångsintagen. Mm. Som suicidal då.
Ja, vad tyckte du att du fick för hjälp där?
Jag fick mat, en säng och lite ångestdämpande. Mm. Och det var väl, alltså det var ju inte, det var ju bra hjälp i sig liksom. Men det var ju mer så här, om man är inne på det här med akut krisstöd liksom, så var det väl kanske det då. Den här liksom trygga platsen, mat och vila och lite återhämtning sådär, och människor som ändå var där och brydde sig om och så liksom såg en. Så det var ju fint, men det fanns ju inte några långsiktiga verktyg där. Men då hade jag ju 12-stegsprogrammet att falla tillbaka på, så att när jag kom ut därifrån så då insåg jag att nu är det, ja, det är att jobba med mig själv, alltså annars är det, går det inget bra där.
Men vad fick du kraften till det då?
Alltså det var ju en kapitulation. Jag brukar säga att jag typ, jag brukar säga att i skyttegravarna finns det inga ateister. Så att det var väl typ så här att om det finns en gud, ta emot mig, för här kommer jag liksom. Så att jag, och då är ju tolvstegsprogrammet, det är ju, som man säger, ett andligt program. Om att jobba med sig själv för att komma i kontakt med en kraft starkare än sin egen. Så att jag kapitulerade, jag låg som en våt fläck, grät och snoret rann och tårarna rann. Och ja, fosterställning har jag väl legat i några gånger tidigare, men det här var liksom bortom fosterställning. Jag orkar liksom inte dra, ihop mig till fosterställning, utan jag armar och ben bara spreta och så bara helt utslagen och grät och snora. Bara, typ, ja, finns det gud här emot mig, för här kommer jag då. Och där, och det som hände egentligen där var väl att jag förkastade typ alla mina föreställningar om hur saker och ting skulle vara. Jag blev så här helt mottaglig för att, ja, typ göra allt i min makt för att ta mig igenom det här liksom, mina demoner eller sorgen och smärtan, mina beteenden och allt vad det handlar om liksom. Och sen började jag jobba verkligen hårt med mig själv med hjälp av 12-stegsprogrammet, vilket ju handlar om att rannsaka mig själv, hur jag har agerat, vilka jag skadat, vad som har hotat mig, dela med mig av det till någon annan, bli villig att bli av med de här försvaren då, som kanske gav kortsiktiga vinster men långsiktigt sabbade relationer och livet. Och sen började söka upp människor och ställa till rätta och ja. Så det var ju ett otroligt smärtsamt och ångestfyllt arbete. Jag satt ju och höll i mig med ena handen i stolen samtidigt som jag satt och skrev ner liksom, reflektionerna av mig själv och hur jag hade levt mitt liv och sådär. Så att jag hade ju sån ångest att när jag gjorde det här jobbet så att jag kallsvettade, så att det rann ju svett och gjorde droppar från nästippen och gjorde pappret blött när jag satt och skrev liksom ner hur jag hade levt mitt liv.
Var det då du sökte upp dem som du också hade utsatt för saker när du
efter ansökan, ja. Jag gav informationen till polisen om vad jag hade gjort och sen så tog de kontakt med brottsdrabbade. Och sen så erbjöds de att träffa mig om de ville då, vilket jag gjorde med några då.
Det ingår väl i tolvstegsprogrammet?
Det ingår i tolvstegsprogrammet, ja. Det är ju inte sorgbearbetning som metod, utan det är ju tolvstegsprogrammet. Men sen var det inte bara det, det var ju att gå i terapi ett par gånger i veckan. Jag åkte på kursgårdar, började med yoga, meditation, läste hyllmeter med böcker, alla möjliga böcker i personlig utveckling och sådär. Så jag har ju provat det mesta i genren personlig utveckling, men jag har provat väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker att alla metoder har ju sitt värde. Även om att mina favoritmetoder är tolvstegsprogram och sorgbearbetning, så har jag haft stor behållning av även av mycket annat. Det har både gestaltterapi och hypnosterapi och familjekonstellationer och Osho dynamisk meditation. Ja, det är så mycket.
Men är man någonsin klar? Skulle du säga det? Är man liksom färdigbearbetad någon gång med sitt känsloliv?
Nej, men jag skulle säga så här, efter sorgbearbetning, jag sa ju det här, att nu känner jag att jag var klar med min barndom. Sen sa inte barndomen gjort sig påminnt så mycket kring det, utan då var det mer andra relationer, separationer, vänskapsrelationer, kriminalitet, missbruk och sådär som jag jobbat med. Sen så, nu här när vi pratar om här mer anknytning och den diagnosresa som jag haft för egen del och familjen också med ADHD och dyspektra och sådär, NPF. Då har det liksom gjort sig andra saker som gjort sig påmint när man ser koppling med kanske med anknytning och trauma till den typen av diagnoser. Och då blir det på en annan nivå då. Och då behövs andra tekniker till för det. Så att min tro och förhoppning är väl kanske att nej, vi blir väl aldrig klara om det ens är en målsättning att bli klar. Man kan väl få mer och mer en ökad medvetenhet och lära känna sig själv bättre och bättre och ha mindre issues och kunna bli en person som är till större nytta för sig själv och sina medmänniskor utifrån ökad medvetenhet och sådär. Så min förhoppning är väl att man aldrig blir klar, för jag vill ju såklart fortsätta utvecklas och växa och kunna bli bättre på att hjälpa andra. Så att just nu så känner jag mig som en extrem nybörjare och inser att jag vet ju, det är så väldigt lite jag vet. Och det känns väldigt skönt. Det känns faktiskt som en gåva.
Är det lite det du tänker på när du tänker på att man ska våga släppa taget och lita på universum, har jag hört att du har sagt?
Ja, just det. Jo, det är på en annan nivå nu. Nej, men det handlar ju absolut om att leva i tillit och... men jag har en sån här, nu blir vi lite andliga kanske sådär, men jag kan ju ta ett konkret exempel. Nu kanske jag börjar grina här och bli jätteberörd. Det är knappt, det här har jag faktiskt aldrig sagt förut. Men vad jag har kommit fram till, och det här är mer på en andlig nivå, det har inte med sorgbearbetning, definitivt inte med sorgbearbetning som metod att göra, utan det här är mer eget arbete som jag är inne i nu då. Så kan jag ju se då att när jag har varit med i såna här traumatiska upplevelser med brottsdrabbade och så, och det här är absolut inget försvarstal, för det är ju ett mänskligt perspektiv, det är ju fruktansvärt. Men från ett andligt perspektiv så kan jag se att vi har ju kommit överens om att ha den här upplevelsen i det här livet. Jag och de här personerna som har varit med om trauma. Och då kände jag sen när jag var i de här terapisessionerna, så kände jag bara sån här kärlek gentemot dem. Bara, shit, alltså vilken gåva de har gett mig. De har låtit mig typ traumatisera dem för att jag ska få den här upplevelsen och få de här sakerna att jobba med. Liksom. Och men vänta här nu, som allt är kärlek och allt är gåva, då innebär det ju att jag har ju gett dem den här gåvan att bli traumatiserade. Och det har ju verkligen inte varit någon lätt resa. Shit, alltså har man fått bära gärningspersonens skam och avsky från samhället och fängelse. Oj, vilken prislapp jag har fått för att ge dem den här gåvan av att bli kränkta typ. För de får ju jobba med sig själva för att ta sig igenom det såklart. Det är ju, all smärta är ju då en möjlighet till ett växande. Och sen här nu för några veckor sedan så höll jag en kurs och då skämtade jag lite grann på kursen och bara slänger ur mig saker och bara ser hur de landar. Och då var det så här typ, ja men mamma hon i alla fall, för hon övergav ju mig när jag var 3 där och jag distanserade. Så hon har ju verkligen inte, följt sitt karma typ eller sådär. Så att hon kommer ju definitivt att födas igen liksom. Men sen tog det ett dygn, sen efter ett dygn så på morgonen så tänkte jag, vänta nu, det där kändes ju inte alls sant alltså inom mig. Det var något som inte stämde där. För det är också när jag börjar få intuitiv uppkoppling på något sätt. Utan, nej, hon följde ju visst sitt karma. Och så började jag säga, allt är gåva. Vad gav hon mig för gåva? Shit, och vilken smärta fick hon utstå? Hon har alltså då övergett sina barn. Jag menar, hur smärtsamt är inte det? Att överge sina barn. Och dessutom då inte ge en försoning utan dö innan. Utan lämna då. För att jag ska få det här att jobba med. Hade jag annars inte haft det här då liksom. Och då gick jag ju helt plötsligt och bara, men gud, mamma. Oh. Alltså, vilken kärleksgåva du har gett mig. Ja. Genom att överge mig i barndomen liksom. Bara, åh. Oh. Vilken smärta du har gått igenom för att jag ska få det här möjligheten till växandet liksom. Ja, så då kände jag ju bara liksom så här, wow. Ja, men det är ju en resa såklart. Jag menar, jag går från det här liksom avstängd dissociation, orka möta det, gå in i det och sen landa i liksom att det är en otrolig gåva hon har gett mig till möjlighet till växande liksom. Vilken självuppoffring i det. Vilket ju i ett andligt perspektiv och inte ett mänskligt perspektiv. För det mänskliga barnet, maktlöshet, dödsångest, det är en annan grej va. Men nu när jag tagit mig igenom den här och kommit över på andra sidan, igenom smärtan, då är det ju en gåva. Kärlek och tacksamhet gentemot mamma för den här upplevelsen. Medan jag tidigare då använde de här upplevelserna som en ursäkt för att leva självdestruktivt och skada mig själv och andra. Så har det ju svängt till en gåva. Och nu kan jag använda den här upplevelsen i mötet med andras smärta. Och stå kvar, härbärgera, möta dem i det utan liksom att backa eller inte ens rygga. Liksom, utan bara liksom, ja, det tog 25 år.
Ja. Ja, och i det här pratar du ju också om en... inte bara om ett liv, det här Nej. Livet vi lever här nu. Du pratar ju om något större.
Ja.
Och det har ju jag tyckt varit väldigt jobbigt efter Nikita. För jag vill ha ett bevis på att det finns någonting annat. Mm. Det är något annat. Hon kan inte vara, det kan inte vara så enkelt att vi bor på den här lilla jorden, det här stora universumet. Och det här är det enda liv vi får, det enda vi... Vad är det jag inte ser? Jag, obviously, väldigt mycket eftersom vi är rätt begränsade i. Men där har ju du, Kristina, varit så här, men se tecken. Och jag är så här, fast jag ska ha bevis.
Ja.
Annars så kan jag inte. Men hur tänker du med efterdöden, förelöden?
Ja, alltså igen, intellektet är inte vägen. Liksom. Det går, och jag skulle inte säga att det är tro heller, utan... För mig handlar det igen om att jobba igenom smärtan. Och när smärtan inte står i vägen längre, då blir jag liksom uppkopplad. Jag kan ju så här rent intellektuellt, rationellt, tänka så här när jag säger de här sakerna. Liksom, men gud Anders, fan, du har ju blivit en sån där riktigt flum nu. Liksom. Och det är bara kaftanen som saknas och röker så pling-pling. Liksom. Vad fan håller du på med för någonting? Från Handelshögskolan till det här. Liksom. Bara snacka om degradering. Liksom. Ja, och så kan jag höra mitt huvud säga då. Och så känner jag bara i kroppen. Ja, men du kan ju tycka så liksom. Men jag vet ju vad som är sant. Alltså jag känner ju det i min kropp. Och jag behöver inte ha någons annans bekräftelse eller godkännande eller förklaring och sådär, utan jag känner vad som är sant. Och det är sant.
Och det, mig, ja, exakt. Och det där är jätteintressant, för det har jag sagt till dig. Att just det här, jag vet ju, för att jag har ju upplevt det.
Mm.
Och det är precis som du säger, man behöver inte springa och tala om det för alla och, nej, få alla att bli frälsta eller hur man,
nej,
nu tycker.
Nej, jag försöker inte frälsa någon,
nej,
heller.
Liksom. Precis, handlar utan det räcker ju egentligen bara om att du har kommit till ett medvetande att det finns någonting annat.
Mm.
Och du är trygg i det.
Ja.
Och allt är kärlek.
Ja, och det är inte, det är ingen tro längre.
Nej, nej, jag kan hålla med.
Utan det är en, det är en sanning,
ja,
som jag bär mig.
Och det är en del i livet liksom. Ja. Men jag tänker, Anders, för att, ja, jag har fått höra, för jag har ju samma tro som du där, eller vi sa precis att det inte är en tro, men jag har, nej, samma övertygelse och upplevelse.
Ja. En andlig upplevelse, så blir det liksom, alltså jag kan någonstans, det också blir så här lite absurt, man säger, men jag kan förstå det här med typ martyrdöden liksom, att bli uppikat på ett kors liksom.
Mm.
Alltså, jag vet ju vad jag vet liksom, ja. Det är inte att jag vill gå i döden, för jag hade nog kanske förnekat för att slippa bli korsfäst.
Jag med.
Men jag hade ändå vetat vad jag vet. Liksom. Jag behöver inte övertyga någon annan i det. Liksom. Jag har inget frälsningsbudskap till någon.
Nej.
Liksom. Nej.
Men jag tänker så här, för jag har fått höra då att, för om det är så som du säger, då skulle ju våra döttrar ha gett oss en enorm kärleksgåva.
Ja,
genom att vi får gå igenom det här, mm, som vi ska läka i nu.
Ja.
Men sen har jag också fått höra det att om man tar sitt liv,
mm,
då måste man tillbaka och göra samma resa igen, för, mm, att man tar liksom bakdörren, okay, ut. Har du någon liksom synpunkter kring det?
Jag hade ju den synen kring min mamma att inte hon gjorde sin grej och därför skulle hon tillbaka ungefär då. Men nej, jag skulle inte säga det, att det är på det sättet. Men däremot vill jag säga så här att, för det här blir en fin linje att gå, för det handlar om en timingfråga i det här också. Jag skulle aldrig säga till någon som har mist någon genom suicid att det är en gåva att mista någon i suicid. Det skulle jag aldrig säga. Det skulle vara fruktansvärt förmätet liksom, att påstå någonting sånt. Utan jag skulle säga att när man har jobbat sig igenom, så här, man har ju fått en jäkligt dyr prislapp, så kan man väl säga. Och sen så när man har jobbat sig igenom sorgen och smärtan, så har du ju fortfarande en prislapp som du har betalat. Och då kan man ju säga, okej, nu har jag fått den här jäkligt dyra prislappen, och det är inte det att jag gillar att ha betalt det här priset, men jag har ändå betalt priset. Utifrån det perspektivet kan jag se här nu att det finns en gåva, ett växande, en ökad medvetenhet, en insikt. Kan det finnas någonting positivt som jag tar med mig från den här alldeles för dyrköpta erfarenheten? Och bara öppna upp för det. Men det är ju ingenting man börjar reflektera över när man är i sorgen och smärtan. Utan då är det typ så ungefär som att någon kommer och säger bara, men allt som sker har en mening. Alltså en sån människa som säger det till mig när jag är i sorg och smärta, det vill jag ju bara slå.
Ja,
ja,
exakt. Ja. Jag, ja. Många säger det.
Ja, ja, ja. Nej, men det är ju kränkande att säga någonting sånt. Utan man måste ju möta människor där de befinner sig. Då får man ju möta dem i sorgen och smärtan först. Sen när man har kommit ur sorgen och smärtan, vilket jag hoppas att man då gör förr eller senare, då blir det en ganska naturlig fråga att ställa sig själv. Okej, nu har jag gjort den här resan. Vad tar jag med mig från resan? Och då när man inte längre är i smärta, då kan man ju börja till. Okej, det kanske finns några små saker som jag har tagit med mig som har varit positiva. Det är ju inte samma sak som att det har varit värt det. Jag hade kanske gärna lämnat tillbaka de här gåvorna, mm, och sluppit vara med om resan. Liksom. Ja.
Men när man, mm, ändå är där, för jag vet ju när jag var alldeles, när jag bara vrålade, liksom, det gjorde jag verkligen och, mm, sprang runt och letade efter henne. Det slog ju slint totalt. Mm. Men då vet jag att min bror satt bakom mig och klappade mig på ryggen och så säger han, du blir lite så här.
Mm.
Så säger han att om det är någonting jag vet med dig, syrran, så är det att allting du har varit med om, har du alltid gjort något gott för andra. Du kommer. Mm. Du kommer göra det.
Mm.
Och då, eftersom han är min lillebror och jag älskar honom så mycket, så kunde jag ta det.
Ja, annars hade jag fått en smäll. Ja.
Men det där satt ju liksom lite fast i. Och där tänker jag så här, nej, det finns ingen mening med att Nikita dog. Jag går aldrig med på det, men det fanns en mening att hon levde.
Mm.
Mm.
Och den meningen kan man göra någonting utav.
Mm.
hennes liv.
Mm. Exakt.
Och sen att hitta liksom, de här verktygen som gör de här människorna som dig, som jag har träffat och sådär, och göra någonting. Kanske förhindra att någon annan går samma väg. Kanske lindra någon annans smärta. Mm. För när man är sådär ny, då, jag slukade ju all litteratur, det fanns inte så mycket. Mm. Jag skulle kunna sitta och lyssna på sån här podd, någon som lever där. Kristina har ju varit väldigt bra för mig. Det blir okej.
Okay. Mm. Ja, och meningsskapande är ju en viktig del också, och en del i sorgarbete ska jag säga också. Det, jag menar, det gjorde jag ju också med att starta sorgbearbetning, alltså Svenska institutet för sorgbearbetning, efter mammas död. Och hjälpa sörjande, ta hit metoden och bara hjälpa andra. Liksom, det är ju någonstans som, att göra någonting meningsfullt av en annan typ meningslös upplevelse. Liksom. Ett meningsskapande. Men jag tror att man får skilja mellan den mänskliga upplevelsen och det andliga perspektivet. Och den mänskliga upplevelsen med sorgen och smärtan, det jordiska, det måste få komma först. Det går inte att plocka in det andliga som ett sätt att ducka den jordiska smärtsamma upplevelsen.
För det är det jag tror att jag har varit rädd för, som jag förklarat för dig. Att jag kan inte gå den vägen än. Jag är inte där än. Nej. Jag är inte där.
Nej.
Men jag har nog ganska stor tillit att någonstans kommer jag dit om jag lever tillräckligt länge.
Just det.
Men det får ta den tid det tar.
Ja, det håller jag med.
Och det, men, och
fel fokus att försöka liksom använda det som en form av typ tröst. Liksom.
Ja, men jag är rädd för att bli flummig. Ja. Att jag ska fastna i det. Att jag går med kaftanen istället och rakelserna och går in i det istället för att ta en sak i taget. Det är den lite rädslan. Men sen ser jag, som jag har sagt med Nicky, såna här konstiga saker som hon har sagt när hon var liten, att jag kommer inte leva längre, det vet du. Men så, här, så där kommer du inte kunna göra när du är i min ålder. Det behöver inte jag bekymra mig om, för så gammal blir jag aldrig.
Nej.
Sådana saker kommer ju också i huvudet, och man tänker, det finns ju alla delar. Så jag, det är inte det att jag har stängt några dörrar. Det är bara det att det kommer en betongkloss ner med som jag behöver bevis.
Mm.
Och det är en väg att gå. Sen får vi se vart man landar. Men, men det är som du säger, den här rösten i huvudet som säger, sitter du här som har gått på handen och snackar?
Ja, ja.
Nej, men, liksom.
Ja.
Så att, jag tror att det är viktigt också att det var tillåtande mot alla människor.
Man, ja, man själv och sig själv. Absolut.
Mm. Mot sig och framförallt att man går den väg som känns bra och rätt för en själv.
Mm.
Ja, och jag kan inte gå någon annan. Jag kan inte öppna den dörren. För det är som att om jag öppnar den dörren så sugs jag rakt in i den. Och då kommer jag inte tillbaka än.
Nej.
Så är min känsla.
Nej, men först hjärtats och sorgens väg. Och sen så kan man, så kanske man landar i det andra existentiella.
Sen får man flumma ut.
Ja, precis, det kan man flumma, om man vill. Jag menar, det är inte alla som gör det. Nu har jag ju jag har ju tagit beslut för 25 år sedan att jag ska gå i 180 grader i andra riktningen, bort ifrån det här liksom destruktiva och kriminella och så, till att jobba med mig själv, personlig utveckling, hjälpa andra och att en positiv kraft, och sen se vart det leder liksom. Det är ett nytt äventyr att jag utforskar. Och nu råkar det vara det här.
Ja, det är vi jätteglada för, tänkte jag ju säga. Att du valde att liksom göra den där 180-gradersvändningen. Mm. För det har ju hjälpt jättemånga. Mm. Hur många har ni utbildat?
6 000 på institutet. Och av dem så är det hälften som har gått för egen del. Och hälften som har utbildats i metoden. Och även de som utbildas i metoden, de får jobba med sig själva också först, såklart. Och sen har de 3 000 som har utbildats i metoden, de har åtminstone hjälpt 25 000 andra, så det är drygt 30 000 som har gjort sorgbearbetning i Sverige. Och sen finns det ju en del som har utbildats som även är verksamma i de övriga nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland, och sen även en del tyskspråkiga. Så blir det ringa på vattnet, så även i Ungern, i Ukraina, Ryssland, det sprider sig.
Det är lite sådär give it forward.
Ja, lite så. Mm. Att först, och det är så när man har jobbat sig igenom sin största sorg och smärta och fått läkning kring det, och då märker att det är förhållandevis enkelt eller okomplicerat i alla fall. Det är ju ett smärtsamt arbete, men det är liksom ändå tekniskt sett inte så avancerat. Så känner man bara, men det här borde ju typ alla, om man vill, få del av den här kunskapen. Så vill man ge det vidare till andra, så det är ofta den vägen går, att man, där vi är inne på meningsskapande, att man vill göra någonting meningsfullt av de sorgen och smärtan man varit med om. Så det är väl så som det här sprider sig.
Mm.
Någons död eller olycka som man får hjälp och läkning med. Och sen så vill man ge den läkningen vidare till andra.
Men Anders, om man vill hitta dig och gå sorgbearbetningsprogrammet och läsa mer och sådär, vart gör man det?
Då kan man gå in på sorg.se. Det var lite lustigt också nu när jag stod så här, tittade faktiskt, jag minns när jag startade. Jag har det som en logga vi har, det är en glad och ledsen gubbe. Det är ungefär som en teatermask, en glad och en ledsen. Fast det är i cirkelform så där. Och då tittar jag då på liksom sorg.se och glad.se. Men glad.se var taget, men sorg var ingen som ville ta i. Det var ju ganska målande, så det blev sorg.se. Och där har vi då 3 dagars workshop för egen bearbetning som jag håller i. Och sen så finns det 5 dagars utbildning där man kan säga att de första 3 dagarna är egen bearbetning. Och sen är det 2 dagar kring hur man möter människor sorg och även hur man då kan hjälpa andra utifrån den metod man själv har provat på. En certifieringskurs, hjälpa andra som är internationell certifiering så man kan jobba både i Sverige och utomlands med metoden.
Kan du säga någonting kort om hur enkla saker, hur man hjälper någon i sorg? Bara så här.
Möter när man någon, möter någon? Ja, utgångspunkten skulle jag säga är att sorg är en normal, naturlig känslomässig reaktion. Så det är inget fel på sörjande. Så försök inte förändra någon. Kom inte med några goda råd, uppmuntrade kommentarer och så vidare. Utan möt personen där befinner sig. Och ta ansvaret för den kontakten. Så att inte lämna den på den sörjande. Inte de här liksom kommentarerna som att hör av dig till mig om du vill prata. Utan här är en person som behöver hjälp och stöd. Som har låg energi, svårt med koncentrationen. Då är det upp till dig som vän eller anhörig att höra av dig. Och då kan det ju vara så att dagsformen varierar. Så den sörjande kanske säger, men jag orkar inte prata nu. Då är det ju lugnt. Säger man, det är fine, jag hör av mig imorgon igen. Eller jag hör av mig övermorgon igen. Man brukar dela in det psykosociala stödet i 4 delar och det jag pratar om nu är det här emotionella, att höra av sig, att finnas där. Och där när du väl träffar en sörjande, då behöver du inte säga så mycket utan föreställ dig istället den här bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Att bara finnas där till hands och sitta och lyssna. Eller bara sitta och vara tyst tillsammans. Liksom. Sen pratar vi om praktiskt stöd. Det är det här liksom, man åker över med lasagne eller fyller upp kylen. Men också hjälp med betala räkningar, klippa gräsmattan, hämta och lämna barn på dagis. Kanske hjälpa till med lite försäkringspapper och sånt där som ska till. Och posten och allt det där som man har svårt med koncentration och energi. Så lite kognitivt stöd och praktiskt stöd. Så det är emotionellt stöd, det är praktiskt stöd, det är kognitiva med försäkringsbolag och papper, begravningsbyråer, allt sånt där kan vara. Och sen har vi slutligen nätverksstödet, vilket handlar om att bryta isoleringen. Så utöver att åka och hälsa på så kan det också vara att man liksom tar med någon ut på en promenad eller går och tar en fika, bjuder med på någon aktivitet. Det med arbetsgivaren som var inne på då med stödet, det kan vara att man kanske erbjuder personen att komma tillbaka och bara jobba så här 25%, ett par timmar om dagen. Liksom. Och det kanske inte ens behöver vara att man jobbar utan man åker bara över och fikar, hänger på arbetsplatsen och bara liksom får lite del av gemenskapen så. Istället för att sitta hemma med alla tankar som snurrar. Så lite mer kravlöst samvaro kan man säga så. Då. Utifrån dagsform då. Och det kan ju vara både från arbetsgivare såklart. Och vänner, grannar och sådär. Liksom, bjuda med. Och så kanske man säger kanske den sönder nej. Tacka nej. Men då frågar man igen då, som sagt. Inte den här hör av dig utan. Och det här stödet då med att höra av sig. Hjälpa till med praktiskt. Hjälpa till med så här, lite pappersarbete kognitivt då. Och bjuda in och så. Det är bra att göra det även över lite längre tid. Nu pratar vi alltså inte bara som någon månad utan vi kanske pratar om ett par, tre år. Jag har hört det här med sorgåret som ju också då är en sån här felaktig föreställning, myt. Det är många sörjande som upplever att det faktiskt blir värre efter ett år. För man har haft det här hoppet om att om ett år kommer det bli bättre. Så man liksom bara väntar. Och sen så märker man då att det blev inte bättre efter. Och det har bara gått ett år. Det är ingenting som har blivit annorlunda. Tvärtom, liksom, shit. Personen kommer vara död väldigt länge. Liksom. Och man är ännu mer under isen. Så att våga ta upp det här. Och också våga lyfta ämnet. Det är många så här som i omgivningen också som tror att man typ gör någon ledsen när man börjar prata om något sorgligt. Och så börjar kanske den sörjande typ bli ledsen och gråta och sådär. Och då är det lätt att tänka sig, oj ursäkta, det var inte meningen att göra dig ledsen nu och prata om det här liksom så. Men sörjande vill ju få prata om det som har och vill få vara ledsna. Som en mamma jag hade som hade mist ett barn så sa, alltså alla föräldrar älskar ju att prata om sina barn. Nu råkar mitt ena barn vara dött, men jag vill ju ändå prata om mitt barn liksom. Men omgivningen är väldigt ofta då obekväm att prata om mitt döda barn. Men jag vill ju prata om mitt döda barn. Vem inte prata om sina barn liksom? Ja. Så att våga lyfta ämnet och att det inte är farligt om de blir ledsen. Utan är någon ledsen så får de vara det och så kan man prata klart. Och sen när man har pratat klart och fått vara ledsen så kan man erbjuda en kram. Utan massa ryggdunkningar och strykningar. Så att man bara håller om så man kan vara kvar i sin kropp, i sina tankar och i sina känslor. Och sen kanske efter ett par, tre minuter när man har kramat klart så spricker man upp lite rödgråten i ett leende och säger tack för kramen. Och så mycket mer dramatiskt än så är det inte. Det handlar liksom bara att se det som naturligt och finnas där till hands, lyssna, ge en kram och hjälpa till med sina praktiska saker. Och ta initiativet till det själv.
Det är så viktiga grejer som du säger där som understrykande också det här att prata om. Du la ju ut någonting som jag delade i en händelse, det här att som jag har pratat om förut, du kan ju inte väcka min sorg genom att prata om Nikita. Det är inte så att jag glömmer att hon är död. Jag vet det hela tiden. Så om du tar upp henne så är det inte så att jag blir på mig, oj, ja just det har jag glömt, nu blir jag ledsen. Utan det beror ju på min känslomässiga status då. Och många gånger kan vi sitta och skratta. Och att jag har ju startat det här Instagramkontot med alla våra minnen. Vi har ju rest runt hela världen och gjort massa roliga saker. Och det är mycket kul grejer där som jag tycker är roligt att dela med mig av. Och där vi kan sitta och som sagt, skratta och gråta. Eller om någon säger någonting om det här. Ja, men det vet jag att Nikita sa, säger jag då. Då kan jag typ, ja, för det hade ju hon en det här är avslappnade. För oftast nu för tiden så blir jag ju inte så ledsen längre. Jag är ju ledsen hela tiden, men jag blir det kanske inte så explicit utåt. Men jag blir mer, vad skönt att du kommer ihåg mitt barn. Ja. Vad skönt att du tar upp det.
Ja, för man pratar ju om deras liv. Och inte om att de är död egentligen. Utan det är ju bara en påminnelse om att de har levt. Och så kan man prata om det.
Ja, och det är ju fortfarande en viktig känslomässig relation. Även om den fysiska relationen har upphört. Så har man ju en känslomässig relation så länge man själv lever. Den relationen vill man ju såklart värna och vårda och dela med sig till andra och sådär, för det är fortfarande en viktig relation.
Det var ganska så här fina ord att avsluta med, kände jag, just där som du säger nu, att man har ju fortfarande kvar sin relation. Så att vi kommer ju alltid ha vår relation kvar till vår dotter ända tills vi själv inte lever. Ja. Eller våra döttrar.
Och vem vet, kanske även efter det.
Ja, exakt.
Men det får vi se.
Fast vi vet ju.
Men jag får ju en bild ibland av att Nikita och Emma har mött som sitter och garvar lite åt oss.
Ja, de kör sin egen podd kanske. Men tack så jättemycket för att du fick komma hit. Det var jättefint att få med. Och tack för också ett öppet sinne här. Jag vet, jag börjar ganska hårt här ett tag. För att göra en liten poäng ändå liksom.
Ja, men det är bra. Det är viktiga saker.
Okay. Så. Tack så mycket.
Tack så mycket.